och välkommen till Känslor och förnuft med Marie Värme och mig, Frida Mangen. Det här är podden för dig som känner att det fortfarande är något som skaver där hemma, som gjort för många felköp och som fortfarande söker efter den där omtalade röda tråden. Och inte minst den där sköna känslan av att komma hem. Vi kommer prata om hur man skapar miljöer och sammanhang med personligt uttryck. Vi kommer diskutera bra hållbara beslut, bjuda på konkreta tips, svara på era frågor och inte minst försöka överösa er med inspiration.
Hej! Idag har vi Jenny Dahlén här som är både författare, föreläsare och konsult inom hållbart mode.
Hej!
Välkommen!
Tack så mycket!
Hej Jenny, jätteroligt att ha dig här. Vi har ju sprungit på varandra för du tillhör ju en del av Asta-gänget kan man väl ändå säga.
Det får man väl verkligen säga. Ja. Jag sitter här och jobbar i gamla Enskede i vårt lilla kollektiv.
Kan du inte berätta lite mer för lyssnarna vem du är?
Ja, jag heter Jenny Dahlén och har hållit på med hållbart mode på lite olika sätt i ungefär 15 år. Jag har en bakgrund i modebranschen och har jobbat med inköp och försäljning. Jag gjorde det under ganska många år tills jag på något vis tröttnade på det eller kände ett behov av att göra någonting annat. Så nu, om man hoppar till nutiden, så har jag skrivit två böcker om hållbart mode. En som heter Slow Fashion och en som heter Kläbarnen, tillsammans med en tjej som heter Johanna Leiman. Och driver sedan 2 år tillbaks eget, och där jag håller kurser i att laga kläder och föreläser om hållbart mode. Och är också konsult, så att jag hjälper företag och organisationer när de vill ställa om till ett mer värderingsdrivet företagande, kan man väl säga.
Gud, så viktigt och liksom på riktigt, tänker jag. Men jag blir också nyfiken, vad var liksom drivkraften att göra den där förflyttningen i din karriär?
Ja, men det där är ju lite spännande, för att min plan för livet, det var lite att hålla på med mode på ett eller annat sätt. Och jag började ju väldigt kommersiellt och har jobbat både för fast fashion-företag och lite mindre modeföretag. Och tyckte det var jättekul. Men sen var det som att det hände någonting i mig. Jag kände att jag inte riktigt hade koll på hur min påverkan var. Eller liksom vad det var som hände när jag jobbade. Att jag satt och beställde grejer från andra sidan världen och visste inte riktigt vad som skedde där. Så jag började väl egentligen lära mig lite mer om det jag jobbade med. Och sen handlar det mycket om min egen garderob. Jag var en sån där som shoppade väldigt mycket. Men som många, tror jag, unga gör, och man behöver liksom hitta sin egen stil och sådär. Men så kände jag att jag hade väldigt mycket kläder, jobbade på modeföretag, det var ofta utförsäljningar, man kom hem med nya kassar med kläder. Och jag minns faktiskt särskilt en gång när jag kom hem till min lilla etta, jag hade en garderob med en ny stor kasse kläder som jag hade fyndat på jobbet och öppnade garderobstörren. Och då hade jag ju sån oordning, så liksom allt bara ramlade över mig. Och det är liksom en sån tydlig, ja men verkligen så här tydlig bild när jag började fundera mer. Det var liksom
men nog vänd. Nog, eller?
Ja, men lite så. Och så började jag kika på, men vad är det för kläder jag har? Och då hade jag kanske inte riktigt valt dem själv, utan det var saker som hade dykt upp. Det var fynd och det var trender och sådär. Så det var liksom där någonstans som jag började engagera mig och faktiskt ta action, eller vad man ska säga. Och då var det så att jag och några kompisar började byta kläder med varandra. Vi började hemma i någons vardagsrum. Och sen sa vi, men det här är ju jättekul. Vi behöver liksom cirkulera de här kläderna lite mer. Så då gjorde vi ett större byte. Eller vi arrangerade ett byte på ett galleri mitt i Stockholm. Och på det här första bytet så kom det 400 personer. Så då förstod vi att ja, men det är inte bara vi som känner att vi har för mycket kläder i garderoben. Så.
För det tror jag, alltså när jag träffade dig ganska tidigt, att vi kom in på att jag kände att, men gud, jag har varit på ett av de där bytena.
Ja.
Och vilken fantastisk grej.
Ja, och då var vi ju faktiskt lite först med det. Och sen har det blivit en stor grej. Nu görs det ju överallt och hela tiden. Mm. Och Naturskyddsföreningen har den stora klädbytardagen en gång om året. Och det har ju hänt sen på de 15 åren. Liksom. Mm. Så nu är det mer naturligt, tänker jag, att cirkulera kläder än vad det var då.
Ja, men, och det tycker jag verkligen själv att jag kan se. Att det känns som att det har blivit mer så. Och även när det kommer till, som du har skrivit om, barnkläder. Mm. När jag fick mitt första barn för 13 år sedan, då kändes det nästan lite så här fult att ha liksom ärvda kläder på sina barn. Utan man skulle köpa och liksom nästan ha dem som en så här modell. Ja. Liksom. Till idag så känns det nästan fult att gå ut och köpa kläder till sina barn. Utan nu ska man ha ett cirkulärt tänk kring det. Så det har ju hänt saker.
Ja, det upplever jag också. Det har hänt jättemycket de senaste åren. Med hur vi, ja, men vi som konsumenter beter oss. Så.
Men du nämnde att du hade varit inne i fast fashion. Mm. Och du har också nämnt slow fashion. Kan du inte bara bena ut de här begreppen för mig och lyssnarna? Vad är det?
Ja. Ja, men fast fashion är ju egentligen hela systemet, hela modesystemet. Vi konsumerar mycket, det produceras väldigt, väldigt mycket kläder. Och cyklerna blir allt kortare. Om det gavs ut eller producerades två kollektioner för 20-30 år sedan per år eller så. Så idag handlar det ju om att det kommer ut nyheter i butiker varje dag egentligen. Och det har ju hänt de senaste åren. Det går extremt fort idag. Och det man tänker på när man pratar om fast fashion, det är ju kedjorna. Men jag tänker att hela systemet är snabbt. Mm. Och att även de lite dyrare modemärkena är en del av det här systemet. Och slow fashion då? Ja, men vad är det? För oss konsumenter så tänker jag att det handlar om att vi blir mer medvetna om vad det finns för problematik i modebranschen. Att vi konsumerar mindre, att vi uppskattar de plagg vi har och tar hand om dem. Så för mig har omställningen inneburit att jag handlar väldigt mycket färre plagg än vad jag gjorde förr.
Är det liksom färre men värre?
Ja. Nej, men det som har hänt tycker jag när jag har ställt om och konsumerar färre plagg, det är ju att jag väljer lite mer noggrant. Och för mig så är det väldigt viktigt med känslan i plaggen. Passform, men framförallt kanske kvalitet. Att det är något som jag trivs i, att det känns liksom skönt mot kroppen och så. Jag tänker att tempot är avgörande, och när vi ger oss själva tid att välja, ja, men då kanske vi väljer inte bara med ögonen, utan att vi väljer mer taktilt. Liksom.
Men där måste jag pausa och fråga dig då, Marie. Kan du se det här fast fashion och slow fashion även i inredningsbranschen?
Ja, men jag tänkte precis på det när du sa det du sa nu om hur att det kommer nya, att vi exponeras för nytt mode veckovis istället för två säsonger. Och tycker nog att, alltså, om man tänker på återförsäljare eller hur det släpps produkter till, då är det nog mer att det kommer höst och vår, och det kommer, och det hänger ofta ihop med de stora mässorna runt om i världen, att man gör sina stora släpp till de tidpunkterna. Och sen om man tittar på en del av inredningsbranschen så görs det förstås släpp i säsong, som till jul eller sommar. Men jag tror inte det går lika fort. Däremot om man tittar på kedjorna som också har börjat producera heminredning, där är det ju exakt samma sak.
Ja.
Och det är snabba puckar och det jag tycker man... man exponeras för väldigt mycket spännande, roligt, klatschigt, alltså som man lockas av i stunden. Så ja, på sätt och vis, fasen, det är nog delar som är väldigt, ja, som har följt efter. Ja.
Det tror jag också. Jag tänker att inredning kanske inte har kommit lika långt, eller inte lika snabbt, men man ser ju att det ökar. Om man tittar på de volymer som vi köper, textilvolymer, så förra året 2022 så köpte vi 15,2 kilo textil per person och år.
Är det då bara hemtextil eller textil?
Nej, det är kläder och hemtextil. Ah. Och det man ser, det är att hemtextil ökar mer än kläder. Och det tänker jag att vi förnyar hemmet mer och mer också.
Och nu fick jag lite, det kan ju vara en sån där grej när vi pratar lite så här hållbara förändringar, att man inte behöver titta på att byta soffa
soffa eller göra de där stora grejerna. Vi pratar mycket om faktiskt textilier, och det kanske är något vi ska tänka oss för också, så att inte det blir en... Det gör vi ju. Vi tycker att man ska plocka fram och tillbaka, att man ska ha lite, liksom, tänka på när man köper kuddar. Det är så lätt att falla för kedjornas liksom, snabba, trendiga, men att man tänker lite långsiktigt. Men det är en bra sak att ta med oss. Så att...
Verkligen.
Men där tänker jag att det är ju lite samma tänk, att ja, men som du säger, att man köper något som man verkligen vill ha, för då kan man lägga undan och plocka tillbaka. Man får en känsla av förnyelse, men att det är fortfarande samma sak som man redan har köpt.
Det har vi ju också varit inne på, det där, alltså, att ta hjälp av en inredare kan vara ett sätt att förnya med det man har. Men också, som du var inne på, Frida, att du även har tagit hjälp vad gäller kläder när du ska stå, du som också föreläser och stå, alltså att det är svårt ibland och ha, även ta hjälp där. Ja. Och det kan ju vara en del i det.
Det tänker jag, verkligen.
Ja. Eller hållbara.
Att det är något som man kanske inte tänker på när man pratar om hållbarhet. Men de flesta av oss har ju otroligt mycket kläder i våra garderober. Och det mest hållbara man kan göra är ju att använda det man redan har.
Ja. Och då ta hjälp och se det på nytt sätt och nya kombinationer. För det kan vara lika svårt som när det kommer till inredning att se det själv.
Ja, men antingen så tar man hjälp av en stylist som man betalar. Men det går ju också att ta hjälp av kompisar och bara få någon annans ögon på det. Jag vet, jag hade en tjej som lyssnade på en föreläsning som jag höll, som sa att hon hade en bestis som hon träffade varje halvår. Och då var de hemma hos någon i någon av deras garderober. Och så drack de lite vin och så hjälpte de varandra att styla sin garderob.
Gud, det vilken bra idé.
Ja, men det är verkligen så här kul.
Ja, det kanske är det jag ska göra, för jag har någon idé som jag aldrig kommer till, och kanske också för att jag har familj, så det känns lite konstigt, men jag är lite sugen på att gå in i min garderob, göra det där, testa massa olika outfits, men ta kort på dem. Ja. Så de där dagarna när det känns som att nej, jag har ingen aning om vad jag ska på mig eller så har jag liksom fotat dem och har i telefonen så här, jo men här har jag säkra kort liksom. Men det är mycket roligare att göra det med en vän.
Ja, men där finns ju ett annat tips som kan vara bra, och det är ju en digital garderob. Det finns ju appar för just det där man kan, ja, man fotar, kartlägger hela sin garderob, fotar, lägger in i den här appen, och sen så kan man där göra de här outfitarna som man sen kan bara gå tillbaka till och använda.
Det är så himla bra, för att just det där att känna att den här dagen blev det riktigt bra, liksom att det sjukt nog så har det ju sån betydelse för att man ska liksom, hela ens mående. Så att komma ihåg dem där, för jag tänker precis som du, det är jätteofta jag vet att jag har haft massa kombinationer som jag verkligen har känt att det här blev.
Och, sen... och jag tänker också att man har ju köpt alla kläder någon gång för att man gillar dem. Så vad är det som gör att man inte gillar dem längre?
Men där är jag satt och tänkte på det när du sa hur mycket man har exponerats för försäljningar och fått privilegiet att gå på roliga sådana liksom via sitt jobb. Att gud vad man har mycket som man har haft. Man har varit på härliga fester och man vet det är jättekul att ha dem där. Och som är väldigt svårt att skilja sig från, men som egentligen inte är jag.
Ja.
Och där tycker jag pandemin var så här utomordentlig tid där man jobbade mycket hemifrån, där man verkligen insåg vilka plagg man använder och tar på sig, och även då de få gångerna man faktiskt träffade människor, vad man väljer ändå liksom, att så att jag, efter det tycker jag det har varit mycket lättare att rensa.
Ja.
Nu är jag väldigt hård.
Ja, men det jag tänker på just med att vara hållbar, för ofta tänker man ju på kanske att vara minimalistisk, inte shoppa så mycket och allt det där, men jag tänker att det handlar om att hitta sin egen stil och se sina egna behov, och de kan ju verkligen förändras över åren. Jag tänkte, du sa pandemin, Marie, det är väl ett väldigt tydligt exempel på att man kanske inte använder kläder på samma sätt. Men det kan ju också vara att man byter jobb eller på något vis får andra behov. Men att man försöker ta lite tid att analysera hur man använder kläder och vad man gillar. Det är liksom väl investerad tid, tänker jag.
Men har du något tips där? För mitt problem är nog lite tvärtom ditt, Marie. Jag sitter ganska mycket och jobbar hemma om jag inte är ute på liksom uppdrag eller föreläser eller gör saker.
Ja.
Så då blir det antingen de här mysbyxorna eller så ska jag helt plötsligt liksom klä upp mig lite grann. Och det jag känner att jag har tappat mot när jag liksom var på en arbetsplats och mer liksom var bland folk och kanske var på stan. För när jag väl är det, det är att jag blir så inspirerad av att titta på street fashion. Så ja. Åh, titta, den personen hade liksom kombinerat kläderna så där. Jag har ju ungefär ett par sådana byxor. Det var en snygg kom. Alltså ja. Den här inspirationen. Hur kan man göra om man känner så? Har du något tips?
Ja, men där är ju sociala medier oöverträffat, tänker jag. Både Pinterest och Instagram. Just att man kan följa personer som man tycker har en bra stil. Men jag tänker att det är ju den här balansgången mellan att bli inspirerad och att känna vem man själv är. Så att man liksom, man gör det på sitt sätt. Att man inte bara kopierar rakt av, utan att man ändå tar med det man gillar men gör det till sitt. Och är ganska säker på vad det är som är ens eget. Liksom.
Om vi ska gå tillbaka lite då till slow fashion och hållbart mode. Vilka är de största utmaningarna just nu när det kommer till hållbara metoder inom modebranschen?
Ja, men jag tänker att det handlar väldigt mycket om att det är alldeles för billigt att producera kläder. Eller vi betalar inte riktigt det pris som det kostar att producera. Och det handlar ju om globaliseringen. Att modeföretagen producerar kläderna i länder som inte har så höga löner. Och de kan också flytta produktionen. Eftersom de väldigt få äger sina egna fabriker så är det väldigt lätt att flytta. När det blir för dyrt så flyttar man till en annan fabrik eller kanske ett annat land. Och som det ser ut idag så får i princip ingen som syr våra kläder en lön som går att leva på. En levnadslön. Utan man går efter landets minimilön. Och sömnad, det är en sån där grej som har minimilön. Det är liksom ett låginkomstyrke. Så att i Bangladesh till exempel, som är ett stort produktionsland, där ligger minimilönen i landet på 21% av en levnadslön. Så att jobbar man med sömnad så behöver man jobba jättemycket. Man behöver ta alla pass man kan och man har väldigt få möjligheter att säga ifrån där man jobbar. Jag tänker att det är en av de största utmaningarna, få ordning på lönerna.
Ja, för när vi pratar hållbarhet så tänker jag att det är lätt att tänka klimatet. Mm. Men om man tittar på de globala målen så handlar det mycket just om också social hållbarhet. Och det är lite det du är inne på här, ja. Med villkor och...
Ja, men precis. Och jag tänker att det är så mycket som styrs av pengar. Och blir kläder dyrare så påverkar det ju också klimatpåverkan. Då kan vi inte handla lika mycket som vi gör. Så att det hänger ju ihop, allt hänger ihop.
Men hur tycker du att vi kan göra mer medvetna val då när det kommer till mode?
Ja, men det handlar väldigt mycket om att minska vår konsumtion. Vi handlar ungefär 50 plagg per person och år i Sverige. Om vi ska klara klimatmålen, då säger olika forskningsstudier att vi kan köpa 3-5 nyproducerade plagg per år. Det är väldigt, väldigt få plagg. Marie, nu har du en väldigt rolig min.
Åh, gud, ja. Och om man då, jag som har kommit på mig själv att jag är lite rättfärdigat det där lite med att handla second hand och sen har jag känt att nej, fast det är ju fortfarande någon form av konsumtion.
Ja.
Och det är ju ett beteende jag känner att jag måste ändra hos mig själv. Jag kan inte bara lägga över det på att tänka att jag handlar cirkulärt rakt av. Utan vi måste ju ändra någonting djupare.
Det tänker jag också. Att handla second hand är såklart mycket, mycket bättre än att handla nyproducerat. För det är ju produktion, klimatpåverkan uppstår så att säga. Så visst, det är ju mycket, mycket bättre att handla second hand. Men jag tänker också att det har något med vårt beteende att göra. Jag tror inte vi mår så himla bra av att hela tiden känna att vi måste uppdatera oss. Utan att, ja men det här slit och släng. Vi behöver på något vis ta ett steg tillbaks, tror jag, för att må bättre.
Men ser du likheter där, Marie, med inredning?
Alltså men jag vet inte om det handlar om en mognadsgrej eller att... För nu har jag ju kommit till... Nu är jag ju mitt i livet. Och bara känner att jag är en helt annan person än vad jag var för 10 år sedan. Vad gäller det där? Vi har också haft läsarfrågor eller lyssnarfrågor där jag har varit så här... Men när jag exponeras för rea och så vidare. Jag blir så sugen och jag vill bara se... Bara, om jag bara får köpa det där så blir allting mycket finare i det hörnet av hemmet eller sådär. Och jag har nog också levt med de känslorna både vad det gäller mode och om jag bara... Alltså de där skorna, då är ju garderoben komplett. Eller den där lampan, då skulle liksom allting bara falla på plats i det rummet. Och Det beteendet har jag ju kommit ifrån helt. Men det är ju också för att nu har jag mycket att välja ifrån. Mm. Och nu, så att jag vet inte om det är att man kommer. Men jag tänker att du kommer ju ändå till den känslan ganska tidigt. Och för mig är det kanske nu det bara är stopp. Det där att jag öppnar garderoben och bara nej, inte en grej till.
Absolut. Jag kom till den känslan ganska tidigt. Men det har tagit ganska många år att ställa om. För vi blir så himla påverkade utifrån. Alltså det är allt från reklam till sociala medier som vi var inne på. Och vänner och folk man omger sig med. Så jag tänker att det är väldigt svårt att ställa om i den tiden som vi lever i. För mig, jag är fortfarande inte där riktigt, men jag försöker. Och det är det jag tänker det handlar om. Jag handlar inte 3-5 plagg om året, jag handlar några fler. Men däremot så handlar jag inte heller 50, utan jag har gått från 50 till kanske 10-15 plagg. Och det handlar om att vi alla gör lite mindre. Alltså att man gör den här lilla, ta första steget och gör en liten förändring.
För visst var det så att det fanns siffror på julhandeln att vi faktiskt handlar väldigt mycket mer second hand.
Mm.
Men för det så minskar inte de vanliga inköpen. Och vad hände där?
Nej,
vet du orsaken till
nej,
det?
Nej, det vet jag inte. Men jag tänker att det är... Vi är ju så himla vana vid att hela tiden lösa ett problem genom att handla något nytt. Och jag tänker att vi blir bättre på second hand, men vi är fortfarande inte tillräckligt bra. Däremot har vi blivit mycket bättre på att lämna in och sälja våra kläder. Men om man tittar på att de kläderna som vi lämnar in, så är det ju mycket, mycket, mycket mer än vad vi handlar second hand. Ett par år gamla siffror säger att vi lämnar ungefär 3,8 kilo textilier till ideell second hand per år, och vi handlar 0,8. Så vad händer med allt det där som inte säljs då? Och det är ju faktiskt så att vi tänker att vi har gjort något bra genom att lämna in till second hand. Men egentligen så har vi bara egentligen byggt på sopbergen runt om i världen. För det finns en internationell handel med gammal textil. Och till slut så hamnar de ofta på en landfill, en soptipp någonstans.
Usch. Men jag tänker, vi är ju inne ändå i en lågkonjunktur nu. Och liksom den generella svensken har ju i alla fall mindre i plånboken nu än för ett par år sedan.
Mm.
Ni var inne på det med julhandeln, men är det så att vi konsumerar mindre naturligt då, eller är det bara att vi konsumerar ännu mer av det här fast fashion?
Billiga. Ja, jag vet faktiskt inte hur det slår, men jag tänker att den som handlar mest är ju den som har högst inkomst. Det ser man ju väldigt tydligt. Men man kan ju som konsument verkligen välja vad det är man vill lägga sina pengar på. Vad man vill stötta och vad man inte vill stötta.
Man brukar väl säga att det är det här mellanskiktet som det går sämst för. Att alltså kedjorna fortfarande säljer och... Mm. Producenterna så av närproducerat och dyrare, finare. De som har pengar.
Men det man kan se när det går lite sämre, det är ju att företagen väljer att inte satsa på hållbarhet. Jag läste nu idag att ett återvinningsföretag som heter RenewCell, som verkligen har hypats och som har gjort väldigt stor skillnad, liksom. De försatte konkurs nu för att de får inte finansiering. Och då är H&M en av majoritetsägarna där. Så då väljer de att inte satsa på det hållbara, utan på det som man tjänar pengar på helt enkelt.
Nej, men det är ju så läskigt, för jag hörde på, alltså nu när man har gått på mycket trendföreläsning och så vidare, att engagemanget för klimatet sjunker lite. Och det är lite som att våra ungdomar som lägger väldigt mycket, jag lägger mycket hopp i liksom hur de tänker och så. Men att det nästan blir en revolution. Alltså att de slår tillbaka allt det där som de är uppvuxna med och matade med, att vi sorterar och hit och dit och vi, liksom, det är så viktigt.
Mm.
Det är nästan som att det blir motreaktion, att de släpper taget om allt det där. Jag hoppas att det är kortsiktigt, men det är lite skrämmande att man tror att allting vad gäller de här bitarna bara blir bättre och bättre. Men...
Ja. Och där, jag är ändå positiv. Jag tänker att vi kommer kunna ställa om. Men man ser ju verkligen, i min bubbla så ser jag ju Greta-generationen, att det är väldigt många som är medvetna och blir mer och mer medvetna. Men det finns ju också Bianca-typerna. Och de är ju många fler. Och därför tänker jag att det är väldigt viktigt att vi som faktiskt har lite makt, som jobbar i industrin eller med påverkan på olika sätt, det är vi som måste ta ansvaret. Vi kan inte lägga det på ungdomarna. Det kommer inte ske automatiskt. Så därför är det ju jätteviktigt att göra det lilla man kan i den roll man är, oavsett vilken den är. Alltså det kan vara som konsument. Det är där man börjar lära sig mer och ställa om själv, men framförallt i den arbetsroll man har, tänker jag. Och sen är det inte säkert att man jobbar med mode eller inredning, men man har ju faktiskt möjlighet att påverka vem man än är, tänker jag.
Men tänker sig, alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Mm. Jag tror att det kanske liksom blir lite väl mycket om man ska liksom ta hela ansvaret på sina axlar, och då blir det ingenting nästan. Nej. Men om man känner att jag bidrar i lilla, men där tänker jag då tanken, Maria, att så här, barn gör ju inte som vi säger, barn gör som vi gör, och de barnen som kanske, du pratar om slår och volt, man kan ju fundera på hur dialogen går hemma, eller hur det ser ut hemma. Vi har ju faktiskt ett ansvar där också, tycker jag, gentemot våra barn, att så här, och sen är det klart att så här, det ingår i tonåren att ha en revolt mot sina föräldrar, men förhoppningsvis, om man tittar på sig själv, så ser man ju att man ändå kommer tillbaka till någonstans det som man ändå fick med sig i liksom sina barns år.
Ja, men det tror jag verkligen på. Och jag som har en 6-åring som jämt går med lagade kläder till exempel. Det tänker jag är ett sätt att visa honom att det är helt okej att kläderna är använda och lagade. Så att det är ju så små saker. Eller till exempel när man har kalas och skriva på inbjudan att det är helt okej med second hand eller något du har gjort själv. Och se att bara visa att vi vill något annat eller någonting. Förändra normen i det lilla liksom.
Mm. Ja, och det där tror jag är superlätt. För vi konsumtionshetsar ju på många sätt och vis. Jag bara tänker när du sa Bianca, så här, hur många har jag inte? Nu tycker jag, som tur var, inte min dotter så mycket om smink, än så länge ska jag säga. Men just det här att man ska ha Biancas julkalender eller, så här, och så är man som förälder där och liksom hela tiden så här, föder det behovet på något sätt också.
Ja, men precis.
Men där är ju sociala medier, tycker jag, lite läskigt. Det är lite med tanke, både vad gäller flickor och pojkar. För mina är ju väldigt påverkade vad gäller frisyrer, vad gäller stilar och kläder. Men det är klart, de söker fortfarande sitt. Men nu tappar jag tråden. Jag skulle säga, apropå smink, det jag tycker är roligt ändå, det är ju att de har sina, de swappar, Charlie, min lilla, kom idag, här i veckan som var, gick och hade gjort en exchange. Då har de bytt hoodies. Alltså att de byter. Och jag mötte också en granntjej som jag alltid pratar med. Hon var på väg med en liten likokasse så här, ganska bestämt upp för gatan. Så jag bara, var ska du då? Nej, men jag ska bara swappa med en kompis som bor här uppe. Och då byter de lite så här halvanvänt smink. Som
toppen.
De har tröttnat lite på. Så att de liksom, det finns ju någon liten balans kanske ändå i den där konsumtionen som har blivit värre, men så ser man ändå till att
det inte bara slängs. Och det är väl vettigt, tänker jag. Men jag skulle säga att det är inte bara ungdomar. Nu ska jag inte måla ut, men jag hörde om en arbetsplats där. Det var väldigt många som köpte Bodyshops julkalender. Och de är ju svindyra för första. Men, och det känns väl lite härligt om man kanske gillar Bodyshop. Jag ska inte liksom måla ut Bodyshop som något dåligt alls. Men det slutar ju med att man hade liksom 10 små doftljus och tvålar och så här. Och så blir det just att, och det var så det blev, att de inte blev använda sen. Mm. Och då blir det ju ändå så här, någonting som kändes härligt kanske inte var så användbart i slutändan.
Nej, och det är ju något, alltså jag tänker just på en arbetsplats. När jag jobbade på Stockholms Stadsmission förut, då hade vi en klädbytarvecka en gång om året. Så att, och då tog vi bara en bit av kapprummet och så fick man hänga dit saker man inte använde och så kunde någon kollega plocka upp det. Så några små grejer tänker jag, kanske inte, det känns inte som att det är så stor grej, men jag tänker att det kan förändra hur man ser på på att byta och låna och sådär.
Mm. Ja, men jag tror man ska vara snabb med sådär som man tänker med plagg som ligger för länge eller vad det är. Har du hudkrämer eller har du fått grejer så tänker jag att någon annan blir säkert ganska glad av det också, att man liksom har ruljans på allting.
Ja, och det tänker jag i lite större perspektiv, att dela saker gör ju att man möts lite mer. Nu går det att göra genom appar och liksom digitalt på olika sätt, men jag hade tidigare i Hökarängen där jag bor, så var jag med i en vandrande kasse, och det betyder att det är som ett klädbyte, men det är en kasse som går runt mellan kanske 10-15 personer, och det innebar ju att jag var tvungen att gå och hämta kassen hos någon, och då lärde jag känna den personen, att det liksom, det ger lite mer att dela på saker.
Det var spännande. Kunde det vara lite av varje i den här kassen?
Det kunde vara vad som helst. Och så lade man då, tog det man ville ha och så lämnar man det man inte ville ha längre. Och vissa grejer såg man ju också då på i lekparken eller så, att det var någon som kom med ens jacka eller så. Det är roligt.
Sånt tycker jag man blir så glad av när man ser att kläderna används på nytt.
Ja.
Men finns det några material som du anser vara mer hållbara?
Alltså, det där är ganska spännande. Det beror på vilket perspektiv man tar. För ur en klimatsynpunkt så spelar det egentligen inte så stor roll vad man väljer för material. Det är liksom större skillnader i utsläpp inom ett material än mellan material. Däremot så tänker jag på att man ska välja ett material som håller länge och som kanske åldras snyggt. Om man tittar på inredning kanske det handlar om trä. Om man tittar på kläder så naturmaterial, ylle, bomull brukar hålla länge och åldras snyggt till exempel. Och att det går att laga materialen. Så det är lite så mina tankar går. Och sen, jag dissar inga material. Jag tänker, det finns ju oljebaserade polyester och sånt där. Men ibland fyller de ju en väldigt bra funktion. Till exempel ett par raggsockar med lite polyester i håller ju dubbelt så länge som ett par i ren ull. Så då, jag försöker tänka att plaggen eller grejerna ska hålla så länge som möjligt och vara snygga så länge som möjligt.
Spännande, för inom inredning så pratar man väldigt mycket om lin och bomull och hur mycket vatten det går åt för att ta fram bomullskvaliteter.
Mm.
Men det är väl det, att bomull har varit det som verkligen har varit nummer ett och är nummer ett. Men vi måste tänka till.
Där tänker jag också, jag har en soffklädsel i linne som ju var supersnygg. För den har på 5 år totalt gått sönder. Så nu måste vi byta den på något vis. Hade det varit lite syntet i den till exempel, eller i bomull, så hade den hållit kanske 10 år istället.
Men det är där jag tänker att syntet och särskilt nyframtagna kvaliteter kanske ändå slår bomullen.
Ja, lite så.
Och linet också förstås, vad gäller beständighet.
Ja.
Dags runda av snart, men jag är lite nyfiken att höra om det finns några vanliga missuppfattningar när det kommer till hållbart mode och slow fashion.
Ja, men det finns ju en del. Jag tänker på det här, vi har varit inne på några av dem. Det här med att det skulle finnas ett mer hållbart material till exempel. Det får man ofta. Ja, men vilket material ska jag välja om jag vill vara hållbar? Där tänker jag att det handlar bara om tid egentligen. Tid och kvalitet. Så att det håller länge. Och sen är det väldigt många som säger, ja, men vad skulle hända om vi slutar konsumera? Ja, men då är det många som förlorar jobben. Det tänker jag för det första att det kommer inte hända över natt. Och för det andra att om vi slutar konsumera så kommer vi ställa om till något annat. Och då kommer vi kunna ge andra typer av jobb. Så det är väl 2 saker, tänker jag.
Och nu måste vi bara inflika här igen nu. För när vi spelade in det här avsnittet så helt plötsligt så såg jag bara att bandarna hade slutat att banda. Och vi var mitt i lunchtid och jag tog ut och raderade filer och försökte formatera. Och vi höll på allihopa, både du, jag och Marie, men lyckades inte. Så vi pausade där. Så nu är det liksom morgon och vi har fått i oss en kopp kaffe. Förhoppningsvis också lite mer pigga. Och jag har faktiskt löst bandarproblemet. Men nu blir det slutet på den här podden på distans. Men det som vi ville liksom fråga dig då, som vi inte riktigt hann, det var, jag är så himla nyfiken på den här boken som du berättade i början om att du hade skrivit om att laga kläder. Och jag vet också, eftersom jag följer dig, att du har varit i Japan och tittat på mycket spännande tekniker därifrån. Och du håller massa kreativa workshops. Kan du inte berätta lite mer?
Ja, men lagning är faktiskt en stor del av både min vardag och mitt arbetsliv nu för tiden. Och att jag började laga, det var i samband med att vi skrev vår första bok Slow Fashion. Och där är lagning en del av hur man kan bli en mer medveten konsument. Och det jag har hamnat i är att laga mycket för hand och med den metod eller det uttryckssätt som man kallar för visible mending, alltså synlig lagning. Och det är ju lite annorlunda kanske än vad många tänker när man lagar kläder. För det handlar om att visa att man har lagat kläderna, visa att man har tagit hand om dem och gett dem lite kärlek kan man väl säga. Så att när jag lagar kläder så syns det ofta. Men det behöver inte vara så där skrikigt eller tokigt på något vis, utan det kan vara ton i ton eller så. Men att man ser att man har lagt sin hand vid plaggen. Men,
och det där tycker jag, och jag har ju sett det eftersom jag har då fått möjligheten att se dina lagningar på Asta. Och det är otroligt fina lagningar skulle jag säga. Och som bara liksom adderar någonting till plagget snarare än att känns som den här 90-talslagningen som jag fick på mina jeans av mamma när jag var liten.
Ja, men precis. Jag tänker att lagar man idag, nu när det egentligen inte riktigt är nödvändigt för kläder är alldeles för billigt, då kanske man vill göra det lite extra liksom. Och jag tycker jag är väldigt inspirerad av Japan. Precis som du sa så var jag ju där i höstas och de har en tradition av att laga. Och de använder en broderiteknik som heter sashiko. Och när man ser de här gamla textilierna som kan vara 150 år gamla, som är använda av flera generationer, som är lapp på lapp på lapp på lapp, då, alltså jag blir lycklig när jag ser det. Att man ser liksom tidens tand och att de har varit väl använda och också älskade liksom.
Jag tänker att vi ser ju redan det lite grann, men jag tror även att vi kommer se det mer även i inredning. Att det liksom är okej att lappa och laga en soffa eller ett bord eller vad det nu kan vara. Och att det kanske snarare än att se att det ser dassigt ut, att man bara ser precis som du säger så här, åh häftigt, det här är en produkt eller här är någonting som varit med länge och som är någonting som finns kärlek i.
Ja, men precis. Och soffan jag nämnde förut där klädseln är utsliten, den började jag med att lappa. Och det tycker jag också är härligt, för då kan man visa att ja, men den här har vi gillat och den blev faktiskt ganska snygg. Nu var den liksom i lite för dåligt skick, den här klädseln, så nu blir det omklädning. Men ändå, ett statement att kunna laga och våga laga.
Och jag tänker att vi kanske får dela lite bilder på Instagram från dig på dina fina lagningar så man får se hur det kan se ut.
Det får ni gärna göra. Men vill man lära sig själv så håller jag ju också kurser. Dels på Astas i Gamla Enskede men också runt om i landet. Ibland på bibliotek och skolor och sådär. Så att man får jättegärna kolla in på min hemsida och se om man är intresserad. Så brukar det finnas något.
Och vad heter din hemsida, Jenny?
jennydahlén.se.
Ja, enkelt och bra. Men yes. Om vi ska säga lite i framtiden då. Vad tror du om vi tittar 5 år fram i tiden? Hur kommer vi se på mode och hållbart mode då?
Ja, men jag väljer ju att vara optimistisk trots att konsumtionen går upp fortfarande, så tänker jag att det kommer hända ganska mycket. Vi har EU-lagstiftning på gång med producentansvar för textilproducenter till exempel. Så att jag tror att det kommer hända ganska mycket på 5 år och vi ser faktiskt redan att vissa stora kedjor har minskat sina volymer men tjänar fortfarande lika mycket pengar. Så att jag tänker att det finns en otrolig vilja i modebranschen. Så att det är bara att hoppas att inte den här lågkonjunkturen påverkar för mycket. För då tror jag att vi har goda chanser att för en positiv utveckling.
Ja, jag håller verkligen tummarna för det. Och jag tänker att du sa någonting där att de fortfarande kan liksom behålla sina intäkter trots att textilkonsumtionen gått ner. Och där tror jag du är på någonting. Mm. Och kanske också att vi kommer få lite bättre kvalitet då på de prylarna som vi köper.
Vi kan hoppas det, ja.
Stort tack för idag, Jenny, för att du vill gästa känsla och förnuft. Och tack tack alla lyssnare. Ni vet väl att det går att prenumerera på podden så får ni en liten notis så fort vi släpper. Tack för idag.
Tack.